Om jag börjar med utgångspunkten för just de här värdeorden då, kvalitet, meritokrati, kollegialitet och arbetsgivaransvar, så är det ju, Uppsala har ju en tradition av en lång tradition av att liksom betona de värdena, framförallt meritokrati och kollegialitet, och har ju också skrivit in det i mål och strategier. Och då har vi ju sett att för en stor del av de anställningar vi gör så gäller inte det på samma sätt, det vill säga de forskaranställningar som man har, så då har man inte utlysningar i konkurrens med sakkunnig bedömning, och inte heller så, och man kan gå väldigt länge på de anställningarna, och på så sätt kommer också arbetsgivaransvaret in i det här. De är både trygga och otrygga, de här anställningarna, kan man säga. Faktiskt, för att det har, att man har utökat det så kraftigt, det tror vi beror på att Uppsala universitet har varit framgångsrikt. Man har fått väldigt mycket nya bidrag, men har också fått nya anslag då, särskilt under 2008-2012, de två forskpropparna. Men tittar du på forskarkollektivet, så är väldigt många av dem som finns på Uppsala universitet tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda så länge som deras pengar räcker, bidragen räcker, eller man har en annan forskningsledare som tar hem pengar som man också kan vara anställd för. Men när man inte får sådana pengar längre, så kan man sägas upp. Och många forskare, det skriver vi också, kan sägas upp i princip samtidigt som de får sin tillsvidareanställning. Ja, men huvudargumentet är ju att vi tycker då, om man ska ha en tydlig karriärväg, att man behöver använda dels biträdande universitetslektor, för att i och med att det är så lätt att anställa forskare, så använder man inte biträdande universitetslektor lika mycket som man skulle kunna göra som en meriteringsmöjlighet. Utan man har forskaranställningen som en dold, eller man ska säga, karriärväg. Och då har man ju inte då sökt i konkurrens på det sättet som man gör med en biträdande universitet. Sen tycker vi att det ska finnas fler lärare överhuvudtaget. Det kan ju vara så att universitetets biträdande lektorer har ju möjlighet att söka forskningsanslag. Och skulle säkert vara väldigt framgångsrika, eftersom det är hög konkurrens på biträdande lektorer, och de skulle säkert få bidrag också för att kunna finansiera sin eget biträdande lektorat. Det tror vi ju, med den framgång som man har på universitet. Men en lektor kan också söka pengar och få pengar från forskningsfinansiärer. Uppsala är jätteframgångsrika när det gäller att få hem externa anslag på alla områden. Och det skiljer sig inte så där hemskt mycket på de tre områdena. Alla är framgångsrika. Sen finns det mindre pengar att söka på humaniora och samhällsvetenskap. Men den stora andelen forskare är på tecknat. Det är de som har ökat mest. Mer än anslagen har ökat. Mer än bidragen har ökat. Så att de anställer också forskare, måste man göra utav anslagsmedel. Man söker biträdande lektorat i konkurrens. Man söker lektorat i konkurrens. Man skulle också kunna utöka det här med postdoktorer. För det är ju också en möjlighet att komma in och meritera sig. Och då ska man ju in på universitetet, det är också en mobilitetsfråga. Men det är också biträdande lektorer, för de externt rekryterade biträdande lektorerna, de är nästan alltid externt rekryterade, så att det är en större konkurrens där. Och det är inte så att vi tror att alla forskare, de kommer inte försvinna, för det är ju en lång process, och vi säger ju inte att nu säger vi upp alla forskare, utan det här är ju en kulturförändring, kan man säga, där man också i så fall skulle tänka att den akademiska familjen, om man får så kalla den, inbegriper lärare i högre grad än tillfälligt anställda. Och som forskare är man ju inte heller riktigt med i beslutsfunktioner, man är inte heller med i undervisning, och man är ju mindre flexibel då, förstås. Det finns forskare som jobbar med undervisning och utbildning också. Men det är inte självklart, och man kan inte meritera sig då på samma sätt. Alltså att universitet består ju av akademiska lärare i första hand. Vi är ju inte ett forskningsinstitut, utan det är ju ett universitet, och då består det till största delen av akademiska lärare som då har ett brett perspektiv. Men som akademisk lärare kan man ju också jobba nästan heltid med forskning eller med utbildning, men man har kompetensen på båda områdena från början. Man kan också ta på sig ledningsuppdrag, alltså alla de här, det som också bildar universitetet, det tycker vi är viktigt. Sen tror vi att det finns det vi kallar staff scientists behov, och de finns ju redan anställda på universitetet också. De kan jobba på infrastruktur eller med statistik eller statistiker eller bioinformatiker. Det finns många, massa olika delar. De är otroligt viktiga för forskningen. Men det är också en otydlighet på universitetet. Skulle man kunna göra det tydligare?
Vad kallas de? De kallas de forskare idag, så att säga?
De
en del
kan
av
kallas
dem.
Forskare. De kan kallas forskningsingenjörer ibland, och de kan kallas väldigt många olika saker. Ibland forskare, ibland någonting annat.
Och där har ni förslag på att de ska ha tre olika kategorier eller nivåer.
Ja, det bygger ju på att vi tror att det finns ju personer som är mer assistenter, eller vad man ska säga, som inte är disputerade, men som också är viktiga för infrastrukturer och för forskningen. Och så finns det de som är väldigt kvalificerade, med så här chefsnivå på ett labb eller vad det nu kan vara. Det är den högsta kategorin, och vi tror ju att normalt sett så är kategori 2 och 3 då, det vi kallar forskningsspecialist och första forskningsspecialist. Det är vanligtvis disputerade personer som en annan väg att gå egentligen. För de är viktiga för forskningen, men inte kanske en självständig PI eller en självständig forskningsledare.
Och allt det här är ju till för att öka, se till att det blir en tydligare karriärväg, kan man säga. Som idag saknas i mångt och mycket.
Så är det. Och att den ska bli reell och att den ska bli synlig och transparent, tänker ju vi då. Och också för att tänka långsiktig kompetensförsörjning. För det har ju universitetet poängterat, att man behöver en långsiktig kompetensförsörjning. Och det här tvingar egentligen också, så tror vi, att tänka igenom, ja, hur ska det se ut på sikt, vad är det vi kommer behöva och så vidare. Det här kommer ju inte att göras på en eftermiddag, utan om man vill gå den här vägen, det är ett beslut man måste ta, så kommer det att ta tid.
Hur ser det ut på andra ställen runt om? Finns det liknande idéer, karriärstegar där?
Ja, det gör det. Det finns karriärstegar på flera universitet. Man kan säga att identifierat problemet, det har alla stora universitet gjort. Stora och väletablerade universiteten har nog, de har, vad heter det, identifierat problemet forskaranställningar. Och de flesta har uttalat någon ambition att minska antalet forskaranställningar. Lund, de har minskat faktiskt, men de har satt in i sin policy att man ska minska antalet forskaranställningar och har kommit ner, men man har inte, det här kanske är ett ännu radikalare förslag egentligen än de har gjort, men de har tagit det steget och de har kommit en bit på väg. Uppsala är nog, vi har nog lite fler forskaranställningar eller övrig undervisande och forskande personal, för att statistiken är inte helt enkel att komma igenom, kan jag säga, och vi jobbar fortfarande med det och är inte riktigt klara med det faktiskt, för vi har sett att det finns en stor kategori i SCB statistik som heter annan undervisande och forskande personal. Det har vi själva redovisat. Då måste vi se, vad är det här för personer, och många av dem är kanske det vi skulle kalla staff scientists. Och jag tror att ideologiskt, värderingsmässigt, så är det många som tänker att det här är rätt, vi ska tillsätta befattningar genom akademi, genom konkurrens och allt det här. Men man ser också en problematik i hur ska det här gå till? Hur ska vi jobba med det här? Och går det verkligen? Och blir det inte ekonomisk katastrof? Och hur ska vi göra med de som kommer med stora forskningsanslag? Och där har vi ju sagt att vi tycker att, för det första, att det ska finnas en ventil. Men att vi ska göra det svårare att anställa forskare, men att det är fakultetsnämnden som i så fall bestämmer att det här, vi anställer en forskare för vi behöver det i det här sammanhanget. Kan vara någon som kommer med ett jätteexklusivt bidrag från ERC, och det gör vi redan idag, vi anställer på det sättet. Ja, och rektor ska kunna också anställa den så kallade hissen då, att man kan anställa en professor eller räkna en lektor för att ta tillvara kompetens som man behöver vid universitetet. Men det ska vara en liten rännil, inte en stor bred autostrada. Det är väl så vi kring det hela. Mm. Så självklart det här går. Men jag tror att oron också, man måste sätta den, man måste ta den på allvar. Och vi föreslår ju att man ska, för jag tror att det är institutionsnivån som kommer att vara de som är mest oroliga. Man tänker, ja men ja, tänk om vi inte får bidrag ett år, hur ska vi då göra? Vi har alla personerna här och så får de inte bidrag ett år.
Mm.
Och då menar vi att det ska finnas en liten pott centralt som man har delat ut som man kan använda för tillfälliga fluktuationer. Mm. Inte söka de här, men att det finns för att jämna ut, och det tror vi att områdena kan klara av, eller fakulteterna kan klara av. Blir det en långsiktig tapp, då måste vi ta hand om det på ett annat sätt såklart. Alltså, då kommer det att kunna bli förändringar eller omorganisationer eller så. Men det är ju inget nytt, så är det ju idag också. Men vi vill bygga in en liten säkerhet så att man inte känner att man tar en väldigt stor risk på institutionen. Kan man ju säga så här, att varje anställning är ju ett arbete, även av forskare.
Mm.
Så, och om man då anställer mer långsiktigt, alltså lektorer och biträdande universitetslektorer, så blir det ju inte lika många varje år. Mm. Så att det är gungor och karusell även här. Men man får en noggrann process vid några tillfällen. Men man behöver inte återupprepa anställningen så många gånger, om man får uttrycka sig så. Då. Så att det är mer arbete, men det är också mindre arbete. Men vi tror ju också att man ökar kvaliteten på den totala personalstaben om man tittar på universitetet. Och också att vi tror på det här att akademiska lärare är bra för ett universitet och har väldigt stabilt som en grund. Ett forskningsinstitut har en helt annan situation. Och vi har inte så många forskningsinstitut i Sverige. Det är också en del i den här problematiken, tror jag.
Är det någonting annat som du vill lyfta i den här utredningen?
Vi har ju, som jag då sa, vi har ett antal förslag kring rekryteringsfrågor om hur man ska hantera. Vi tycker ju att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är de två bas. De ska vi stå stadigt på. När det sen gäller kriterier så kan man lägga till andra som är viktiga för de olika anställningarna, och det är också ett viktigt arbete. Vi tycker att sånt ska vara nedskrivet för de olika fakulteterna, så att transparensen är det vi också är väldigt tydliga i. För rättssäkerhet, för att man ska känna sig trygg i att man har hanterat, att man har tänkt på olika saker. Vi föreslår ju att man har fortsatt rätt till befordran.
Rätt att prövas,
ska jag säga.
Mm.
Man får inte rätt att befordras, men man har rätt att prövas. Och varför gör vi det då? Jo, dels finns ett väldigt starkt stöd för det på universitetet, har vi förstått. Men sen har vi sett att dels är det en rättssäkerhetsfråga att jag prövas utifrån mina uppställda kriterier och så att, som ska vara väldigt tydliga de också. Vi har jämfört de som har rätt eller de som har möjlighet. Rätt och möjlighet ger inget utslag egentligen i hur många som befordras. Det ger ungefär samma resultat. Mm. Och då tror vi att det är viktigt att det är mina meriter som blir avgörande. För att egentligen handlar det ju om att man har uppnått en viss nivå. Man anställer varken färre eller fler. Men på Uppsala uppfattar jag att man är väldigt stadig och tycker att det ska vara rätt att prövas för befordran. Men, och det är också intressant att se att KI, som varken har rätt eller möjlighet, när man då tittar på hur många som har blivit externrekryterade och internrekryterade, så är det universitet som internrekryterar flest professorer. Vilket är intressant, tycker jag.
Du tar ju också upp det här med att det tar väldigt lång tid med rekrytering.
Jag tror att man måste hjälpa till. Stödresurserna måste finnas väldigt mycket tydligt i servicedelen vid rekrytering. Man måste också om man jobbar på en institution, då är det sällan arbete när man rekryterar. För de som jobbar professionellt med rekrytering så är det, ja, man vet hur man gör, man vet hur man ska tänka kring kriterier och kring allt annat runt omkring. Och det ska man hjälpa till med väldigt tydligt, och att man ska ha väldigt dedicerade resurser för att göra det, för då tror jag att det går snabbare. Mm. Man kan göra det här med rekryteringsgruppernas ansvar, att se till att de gallrar, för det kan man också göra, är vi övertygade om. Och att man har en tätgrupp, och då får man ett färre antal som sakkunniga ska bedöma. Då går det också snabbare. Men det kräver också att man jobbar tillsammans, tror vi. Vi tror att det finns så oerhört mycket kunskap på universitetet och att man kan hjälpa varandra, att man också kan gå den ena fakulteten eller området kan överföra kunskaper till en annan och att också ha koll på det här. Hur resonerar vi nu kring män och kvinnor? Hur resonerar vi nu kring lika villkor? Hur resonerar vi nu kring bedömning? Alltså det här med unconscious bias är ju en viktig sak och där tror jag att man kan hjälpa varandra. Men också utnyttja kapaciteten så att man utbildas tillsammans, att man har seminarier tillsammans på ett mycket tydligare sätt än man kanske har haft. Det låter som att det tar mer tid, men jag tror att i slutändan tar det mindre tid om man får en mer rättssäker process. Jag hörde nu, alltså jag har lärt mig under den här processen att när det gäller utbildningsutvärderingar har man använt den metoden lite grann då, så att det har funnits någon från någon annan fakultet eller något annat område som har varit en del och titta på hur man har gjort. Och det är ju samma tanke där egentligen. Men... Och jag har ju erfarenhet från Vetenskapsrådet där vi gjorde ju det framförallt när det gäller jämställdhet och vi tittade på observationer i grupperna då, i beredningsgrupperna. Mm. Och där vi såg, eller vi, de såg att man pratade olika och man använde olika bedömningar för kvinnor och män eller ja, man tog med sig ovidkommande skäl till varför man gjorde bedömningar och sådär. Och det ändrade ju faktiskt. Det var ju inte så att man sa att det ska vara 40% kvinnor och 60% män eller tvärtom eller så. Men det ändrade faktiskt resultatet när man började själv tänka efter. Vi tror ju att kunskapen finns på universitetet, det vill jag också betona. Alltså, vi tror ju att all den här kunskapen den finns, men den behöver man inte leta så där hemskt mycket. Men använda den på ett annat sätt, tänker vi.